الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في فتشت رتوين كتاب جوامع الأخبار أبي إمام السعدي وفيها كومت فرام تيل حديث فمتيو أت Och den hadith som berättas från Abdurrahman ibn Samura radiyallahu ta'ala anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa till honom: Ya Abdurrahman ibn Samura, la tas'al al-imara. Ya Abdurrahman ibn Samura, fråga inte om att få position. För om du får position baserat på att du vill ha den, så kommer du att lämnas åt dig själv. Och om du får den utan att be om den, så kommer du att få hjälp. Och om du svär en ed i att göra någonting och du sen finner att någonting annat är bättre, så ska du göra det som är bättre och du ska sona för din ed. I denna hadith så ger profeten Muhammad alaihissalam två råd till Abdurrahman ibn Samura radiyallahu anhu. Han ger honom två stycken råd. Det första rådet är att han aldrig ska be om makt. Han ska aldrig säga till någon: ge mig positioner, gör mig ansvarig, gör mig till ledare. Det ska inte finnas. Varför? För han säger: om du ber om makt, så kommer du att lämnas åt dig själv. Till skillnad från personen som får makt utan att vilja ha den, honom kommer Allah subhanahu wa ta'ala att hjälpa. Så vi lär oss av denna hadith att det är ogillat och kanske till och med förbjudet att be om makt och att sträva efter makt i islam. Det är ingenting positivt och ingenting som religionen har uppmanat till. Och här så säger profeten Muhammad alaihissalam att om man söker makt och sen får makten, så kommer man att lämnas åt sig själv. In i Allah subhanahu wa ta'ala kommer att lämna dig åt dig själv. Och om man lämnas åt sig själv, tror ni man kommer att få framgång i sitt styre? Tror ni det? Om man inte får Allahs hjälp? Nej. Och de nämner också här att personen som söker makt har visat två dåliga egenskaper. Den som vill vara ledare över andra har visat två dåliga egenskaper. Det första, att han söker dunja. Att han är en person som vill ha dunja. Och den andra egenskapen är att han vill vara överlägsen andra människor. Han vill bestämma över andra människor. Och båda de här egenskaperna är negativa i islam. Minns ni liknelsen vi gick igenom om vargarna och fåret? Kommer ni ihåg den? Någon som minns den? Liknelsen om vargarna och fåren. Är det någon som kommer ihåg den? Vi talade om liknelsen för inte så länge sedan. Al-Mithal. Profeten Muhammad alaihissalam, han sa: en människas sträva efter makt och pengar är lika skadligt för hans religion som det är att släppa fri hungriga vargar i en fårhage. Hänger ni med? Om du släpper en samling, en grupp hungriga vargar in i en fårhage under natten, och du stänger, och de får härja i fårhagen hur de vill, hur tror ni det kommer att se ut på morgonen? Alla får kommer att vara döda, eller de som inte har dödats kommer att vara skadade. Eller hur? Det är lika skadligt för vår religion att sträva efter makt och pengar. Det förstör vår religion lika mycket. Så om du ser en person som säger att han vill ha makt och han vill bestämma, då är det direkt varningssignaler. Och därför finner man att salaf och först och främst sahaba radiyallahu anhum var väldigt rädda för makt. Ingen av dem sökte makt. Yani av de stora sahaba. Och när man sa till dem att du kan få makt och så, de ville inte ha den. De förstod det här stora ansvaret som låg bakom den här makten. Och här lär vi oss också en annan sak, och det är att det är fel. Vissa, att till exempel det här systemet med val, att man liksom, vad säger man, själv går ut och säger att rösta på mig. Jag är den som är bästa ledaren och så vidare. Och vissa, till och med islamiska grupper, har som agenda att komma till makten. Det är deras mål, att komma till makten. Och det strider mot den här hadithen. Klart och tydligt. Och det finns en annan hadith i Sahih Muslim. Där så sa två män. De sa, ja Rasulullah, ge oss makt. Ge oss positionen. Då så sa profeten a.s. Inna wallahi la nuwalli ala hadha al-amal ahadun sa'alahu. Wallahi, vi ger inte den här makten till någon som frågar om den här makten. Wala ahadan harasa alayhi. Och vi ger inte makt till de som är måna om makt. Genom en person kommer och säger, gör mig till ledare, till president, till amir, till guvernör. Wallahi, vi kommer inte att ge dig makt. Du bad om den, khalas. Du är ex på det. Du kommer aldrig få makt. Och så gav han den istället till någon annan som inte bad om den. Och den som inte ber om makt, och sen man säger till honom, du ska vara ledare. Om den stora amiren eller khalifan säger, du ska vara ledare över det här området, då måste han acceptera. Han vill inte ens ha den. Han känner att jag klarar inte av det här, det är stort ansvar, och som han, Allah kommer att fråga mig på domedagen. Allah kommer att hjälpa honom. Allah kommer att stötta honom och att hjälpa honom. Subhanallah. Så man finner i den här hadithen att man ska inte vara maktgalen. Och tyvärr, det finns i många muslimska länder att folk är maktgalna. De vill vara ledare och de vill sitta kvar på makten, och även fast de inte gör sin uppgift. De tar folks pengar, de förtrycker folket, men han ska vara ledare för han är bäst, tycker jag. Subhanallah. Istället borde fly från det här ansvaret. Profeten Allah, han sa, det är nadama khizyun wa nadama yawm al-qiyamah. Det kommer vara ånger på domedagen. Förutom den som är rättvis ledare. Och de är väldigt, väldigt få. Och det här finner man från Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali radiallahu anhum, Umar ibn Abdulaziz. Alla de här var väldigt, väldigt rättvisa. Väldigt, väldigt goda ledare. Som han alla de sa som exempel. Umar ibn Abdulaziz. Han hade stearinljus. Ja, stearinljus. Och det var från statskassan. Det var alltså från folkets pengar. Så när folk kom till honom och hade saker de ville diskutera med, som berörde staten och samhället, så brann ljuset. Men när någon kom till honom privat och sa, kaifa haluka, och hur mår du, och privat och så vidare, så släckte han ljuset. Det är inte tillåtet att använda det här ljuset som kommer från folkets pengar till personliga saker. Och det var inte ett stearinljus. Han säger, det här är folkets pengar. Var finns de här ledarna idag någonstans? Som är så måna om muslimernas pengar. Han brukade säga också att han var rädd att en åsna skulle bryta foten i Irak för att han inte hade fixat vägarna. Ja, han är tusentals kilometer. Han är rädd att Allah kommer fråga honom om en åsna på domedagen. För att åsnan, vägen inte var fixad. Han kände att jag har det här ansvaret. Subhanallah. Det är en börda på folk. Och subhanallah, berättade Zuhud. Han hade en eller två thobes. Väldigt simpel. Han brukade äta. Han var khalifa över muslimerna. Han åt bröd och salt. Eller bröd och vinäger. Torrt bröd och salt. Torrt bröd och vinäger. Han var muslimernas khalifa. Från Persien, mot Kina, mot subhanallah. Han hade världens skatter om han ville, men han valde att ha en thob, typ leva simpelt och äta bröd och sånt. Allahu Akbar. Och sen så sa profeten a.s. till Abdurrahman att om du har svärt på någonting, yamin, du har sagt wallahi, och du sen finner att någonting är bättre, så ska du lämna det som du har svärt på och istället sona. Yani, om en person svär och säger till exempel wallahi, jag ska inte göra den här saken. Och det är något som är bra. Han säger till sig, wallahi, jag ska inte besöka min mamma eller någonting sånt. Det är haram att säga att man inte ska besöka sin mamma, eller hur? Om någon säger, wallahi, jag ska inte besöka henne. Eller wallahi, jag ska inte besöka min farmor eller någonting sånt. Då måste han bryta den här eden. Han måste bryta den och han måste sona. Om han svär på att lämna någonting rekommenderat. Han säger, wallahi, jag ska aldrig fasta sunna. Jag ska bara fasta ramadan. Wallahi, jag ska aldrig fasta sunna fasta. Det är onödigt, eller hur? Men om han säger så, då är det bättre att han bryter den här eden och fastar sunna. Och sen sonar för den här eden som han har gjort. Så bara för att en person säger wallahi, jag ska inte göra någonting, eller jag ska göra någonting, så betyder det inte att det är bindande. Att han inte får bryta det. Utan om han finner någonting bättre, då ska han bryta det. Han ska bryta den här eden. Och han ska sona. Taib, om man har svurit vid Allah en ed, om man bryter eden, vad är då soningen? Är det någon som vet? Hur sonar man? Vad är al-kaffara, Ibrahim? Fasta 3 dagar, säger Ibrahim. Har vi någon annan? Fri en slav. Fastna. Mata 10 fattiga. Eller? Ja. Allah subhanahu wa ta'ala nämner att om du bryter en ed så har du 3 val. 3 val. Antingen fria en slav, itqu raqaba, eller it'amu 10 masakin, 10 fattiga. Min awsatima tut'imuna ahlikum, från yani medel normala måltider. Yani en tallrik med lite ris, kanske en köttbit eller kyckling eller någonting. 10 sådana måltider till 10 fattiga. Eller klä dem. Du har valet att fria en slav, mata 10 fattiga eller klä 10 fattiga. Och klä dem, säger det ska vara så mycket kläder som räcker för personen att be med. Alltså inte bara att han får ett par shorts till exempel, eller han får en t-shirt. Han får kläder som räcker till, han skulle kunna be med de här kläderna. Då har du klätt dem. Kan du inte någon av dessa 3, då fastar du 3 dagar. Och vissa tyvärr, de säger, jag bröt en ed, jag måste fasta 3 dagar. Nej, du fastar bara 3 dagar om du inte har råd att göra de första sakerna. Taib. Så man har de här valen i islam. En annan viktig punkt här, när det kommer till al-yamin. För att en ed ska räknas, så ska det vara att man svär på någonting i framtiden. Man säger wallahi och så nämner man någonting i framtiden. Wallahi, jag ska göra det här, eller wallahi, jag ska inte göra det här. En person säger wallahi, jag ska fasta 3 dagar varje månad. Det är framtiden. Taib, då gills det. Eller säger wallahi, jag ska aldrig mer dricka Coca-Cola. Till exempel. Det gills. Då måste han hålla den här eden. Och bryter han den, så måste han sona. Taib. Om en person däremot säger wallahi, det var inte jag som gjorde det. Han pratade om förut. Det här är inte en ed. Det är inte en ed som, det är inte samma sak som han måste hålla eller han ska zona eller någonting sånt. Eller om en person säger wallahi, det var inte jag som gjorde det. Och det var han som gjorde det till exempel. Då har han ljugit. Men han behöver inte zona. Han behöver göra toba för att han har ljugit. Taib. Så det ska handla om framtiden. Och så nämner också här ulema att det här vardagliga, när man talar. Du får skjuts, vi går till McDonalds, vi käkar, det är lugnt, wallahi, det är lugnt, jag bjuder, wallahi, jag bjuder. Man bara säger, wallahi, så du vet, spontant, utan att mena det. Det räknas inte heller. Utan det som räknas är med aqattum, yani det som hjärtat verkligen har gått in i ett avtal med. Att wallahi, jag ska göra det här. Det är bindande. Men om det bara är vardagligt, självklart man ska inte missbruka Allahs namn och säga wallahi onödan. Men det vardagliga är inte samma sak. No. Typ om en person svär och säger till exempel att han ska göra någonting haram. Han säger wallahi jag ska dricka alkohol. Vad ska han göra då? Räknas den här eden? Va? Vad säger ni? Nej, han får självklart inte uppfylla den. Men måste han sona? Måste han sona? Sheikh Abdurrahman säger att han ska sona. Att han ska sona. Allahu a'lam. Ja. Vi går vidare till nästa hadith. Tvada. Tvada. Nej, mata 10 fattiga. Med 10, vad säger man, vanliga måltider. Alltså, mata 10 fattiga. Vad ska du mata dem med? Med 10 normala måltider. Alltså, 10 typ tallrikar. Förstår du? Ja.
Blir det 100 stycken måltider?
Nej, nej, nej. 10 måltider. 10 personer, varje person för en måltid.
Varje person en måltid?
Ja, afon. Ja, jazakallah. Sen nämner han hadith Aisha radiyallahu anha där profeten alayhi salam säger man nadara an yuti' Allah fal yuti'hu wa man nadara an ya'si Allah fala ya'sihi. Den som avlägger en ed att lyda Allah ska lyda Allah och den som avlägger en ed att synda ska inte synda. Och denna hadith finns i Bukhari. Det första här det var al-halif. Att svära vid Allah. Och här har vi en nedr. En nedr är också en form av ed. Taib. Och en nedr är att man förpliktigar sig själv med någonting som inte är obligatoriskt. Att man säger till exempel wallahi jag ska fasta 3 dagar varje månad. Wallahi, det är en skyldighet för mig att fasta 3 dagar varje månad. Det är neder. Då ska man hålla den här eden. Taib. Alltså man gör någonting som inte är obligatoriskt till obligatoriskt. Taib. Det kallas då för ed. Eller att man säger att wallahi, det är en skyldighet inför Allah att jag ska skänka sig och så mycket sadaqa. Och de nämner här att den här eden, antingen så är den spontan eller så är den muallak. Och det är det som är tyvärr väldigt vanligt, att folk säger så här. Allah, om du gör mig frisk så ska jag fasta. Allah, om du gör mig frisk så ska jag skänka si och så mycket pengar till fattiga. Har ni hört det? Eller Allah, wallahi, om du ger mig ett barn, jag ska skänka så här mycket pengar till fattiga. Jättevanligt, eller hur? Är det sunnah att göra så? Nej, det är inte sunnah att göra så. Det är ogillat att göra så. För profeten Muhammad a.s. han sa innahu la ya'ti bi khayr innama yustakhraju bihi min al-bakhil. Att en nedr, yani låt bli att göra nedr. Allah är inte behov av era nedr. Utan nedr kommer bara från folk som är snåla. Den kommer inte med gott, utan den tvingar bara ut saker och ting från snåla människor. Yani den här människan som är sjuk eller har ett sjukt barn och säger wallahi, om han blir frisk så ska jag skänka 10 000 till fattiga. Yani, krävs det att det här barnet ska bli frisk för att du ska skänka pengar till fattiga? Nej. Skänk till pengar till fattiga utan att sätta som något villkor på Allah subhanahu wa ta'ala. Men man kan göra tvärtom istället. Ditt barn är sjukt, gör ett dua att Allah ska göra barnet frisk. Allah gör barnet frisk i tacksamhet till Allah. Skänk 10 000 till fattiga. Det är mycket bättre, eller hur? I tacksamhet till Allah, mashallah, så skänker du pengar till fattiga. Ja. Och det är också, när man gör så här, och Allah, om du gör mitt barn frisk så ska jag skänka pengar. Det är som att du tror att Allah inte gör någonting förutom om han får någonting tillbaka. Och det är fel tänkande från Allah, om Allah subhanahu wa ta'ala. Utan Allah subhanahu wa ta'ala kan göra dig frisk, dina barn friska och så vidare. Gör bara dua. Så man ska undvika att göra såna här eder. Men har man gjort dem, då ska man hålla dem. Allah subhanahu wa ta'ala prisar de som håller sina eder. Yufuna bin nadr. De håller sina eder. Ja. Sen så nämner författaren hadith Ali radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa el muslimuna tazakafa dima'uhum. Muslimernas blod är lika. Wa yas'a bi dhimmatihim adnahum. Wa yaruddu alaihim aqsahum. Wa hum yadun ala man siwahum ala la yuqtal muslimun bi kafir. وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي أَهْدِهِ. Vi kan gå igenom mening för mening. Det är lite komplicerade meningar i den här hadithen. Den här hadithen handlar mycket om muslimernas brödraskap. إِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً. Och som profeten sa a.s. وَكُونُ عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. Och ni, Allahs tjänare, ska vara bröder. Så Sheikh Sa'di säger att muslimerna ska vara bröder som älskar varandra. Mutasafina ghayra mutabaghidina. De ska vara enade och de ska inte hata varandra. Och inte vara fiender till varandra. Yas'una jami'an limasalihihim al-kulliyya allati biha qawwamu dinihim wa dunyahum. Vi ska alla tillsammans vara enade och kämpa för att uppnå de nyttor som gynnar vår religion och våra världsliga angelägenheter. Och de rika och nobla ska inte vara högmodiga och tro att de är bättre än de som är lägre. Och ingen muslim ska se ner på någon annan. Deras blod är lika. När man verkställer en vedergällning, alltså tand för tand, öga för öga, liv för liv, så spelar det ingen roll om en person är rik och den andra är fattig. Att man till exempel inte straffar en rik för att han skadade någon fattig. Det finns inte. Utan muslimernas blod är lika inför Allah subhanahu wa ta'ala. Vare sig man är rik eller fattig, status eller utan status. Ja. Och det enda som skiljer oss åt är vår religion. Och därför så sa profeten al-Islam att en muslim avrättas inte på grund av en kafir. Yani om en muslim har dödat en muslim, då kan det vara vedergällning och man kan avrätta honom. Men en muslim avrättas inte om man har dödat en kafir. Taib, han kan få andra straff, men man tar inte hans liv. Nej. Och så säger han här också att de andra egenskaperna som profeten Al-Islam nämnde i denna hadith är att muslimerna ska vara enade mot resten av folk. Precis. Och han nämnde samma sak som innan, att det spelar ingen roll att om det är en rik eller fattig man eller kvinna, liten eller stor, muslimerna är enade inför Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yas'a bi dhimmatihim adnahum. Det finns något som heter dhimma i islam, och det är att man ger skydd till en icke-muslim. Om vi har ett muslims land och det kommer en icke-muslim och han söker skydd hos muslimerna, han säger att jag känner mig inte trygg, jag vill ha skydd hos er. Om någon av muslimerna säger att du har vårt skydd, då gäller det här skyddet i hela samhället. Alla måste acceptera den här mannens, yani, löfte till den här icke-muslimen. Det spelar ingen roll om det är en av de lägsta muslimerna. Man kan inte sen komma och säga, men han är inte muslim, han kommer från ett land där som vi krigar emot, vi dödar honom. Nej. Han har ett avtal att han har lovats skydd. Han har lovats skydd i samhället. Och det här nämner Allah subhanahu wa ta'ala också i Koranen. وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ. Att om någon av icke-muslimerna söker ert skydd, så ge honom skydd. Och de här kallas för Ahlul Dimma. Icke-muslimerna som lever under muslimerna. Och profeten Muhammad a.s. var väldigt strikt med att man inte ska skada dem. Han sa att den som dödar en mu'ahad kommer inte känna doften av paradiset. Och dess doft kan kännas på ett avstånd av 40 år. Och det här är viktigt idag. I dagens samhälle. Varför? För när icke-muslimer kommer till muslimska länder. De kommer som turister till exempel. De åker till Egypten. De vill åka som turister. Då får de en ta'shira. De får som ett, vad heter det? Ett visum. Det här är en ahd. Det är ett avtal. Att kallas, ni är under oss. Vi kommer att ta hand om er. Eller hur? Och då är det inte tillåtet för någon i samhället att gå och skada de här människorna. Och tyvärr idag, vad gör de? De går och spränger turister. De går in med kulsprutar och skjuter turister. Och det är inte tillåtet i islam. Du kanske inte gillar att de är där. De kanske gör saker som är haram. Men du kan inte döda dem. Det är inte tillåtet i islam att göra så. För de har ett avtal. Att de ska skyddas av den här staten eller landet. Så man kan inte göra såna här kaosartade saker. Det strider mot islam. Som han alla. Och som sagt, det räcker med att en person säger att ni har vårt skydd. Ja. وَهُمْ يَدُّنَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ. Yani, muslimer ska vara enade mot deras fiender. Han säger att muslimerna ska vara enade fi jami anha al-ard, på hela jorden. Och de ska vara enade mot deras fiender. Med tal och med agerande. Och när det kommer till att stötta och hjälpa varandra. När det kommer till krig eller när det kommer till ekonomi. Eller när det kommer till att skydda muslimerna från dåliga saker. Det är också väldigt viktigt att vi muslimer är som en kropp. Ni minns den liknelsen, eller hur? Att profeten Muhammad a.s. han sa att liknelsen av muslimerna är som liknelsen av en kropp. Om en del av kroppen lider, så känner resten av kroppen sömlöshet och feber. Så vi ska vara enade. Vi ska stötta varandra, vi ska hjälpa varandra. Om ett land blir attackerat, de andra muslimska grannarna säger att vi hjälper till. Ett muslims land drabbas av jordbävning, av torka. Kallas, vi hjälper till, vi stöttar varandra. Det är så muslimerna ska vara. Inte att kallas, det är inte våran huvudvärk, vi bryr oss inte. Nej, vi måste bry oss och vi måste hjälpa varandra. Vi ska vara enade. Och subhanallah, om vi muslimer verkligen skulle vara enade, vi skulle äga dunya. Om vi skulle vara enade på sanningen också, måste jag lägga till. Inte enade på falsken. Och i grunden är det också bara sanning som enar muslimerna. Bid'a, kultur, nationalism och sånt kommer det aldrig ena muslimerna. Utan det som kommer att ena muslimerna är Koranen och Sunna. Om vi skulle vara enade på Koranen och Sunna, allas. Vi skulle vara de mäktigaste människorna. Så som muslimerna var de första århundraden. De var enade, de var starka, det var khilafa och så vidare. De var så mäktiga. Men Allah musta'an, muslimerna splittrade sig. Och det här är någonting som kuffar också känner till. De vet att när man splittrar muslimerna så blir de svaga. Så vad gjorde de som koloniserade muslimska länder? Kom till ett muslimsland. Kallas här är södra, norra, bla bla bla. Och delar in landet i massa olika delar. Eller hur? Engelsmännen tar den här delen, fransmännen den här delen, italienarna den här delen och så vidare. Och så kanske de till och med vänder folket mot varandra. Allah musta. Och det splittrar muslimerna, det gör muslimerna svaga. Men muslimerna borde vara enade. Allah musta. Så sheikhen säger att muslimerna ska försöka att uppfylla dessa plikter så gott de kan. Och då kommer Allah subhanahu wa ta'ala att ge dem seger och ära. Och Allah kommer då att hjälpa dem att upprätta deras religion. Och så ber sheikhen att Allah ska ge muslimerna framgång till detta. طيب vi går vidare till nästa hadith. Det som berättar författaren från Amr ibn Shu'aib, från hans far, från hans farfar, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Men tatabbaba wa lam yu'lam minhu tibbun fahuwa damin. Den som utger sig för att vara läkare men inte känner till läkekonsten, fahuwa damin, yani han är ansvarig för de fel han gör. Och den här hadith finns i Abi Dawud och Nasai och den är Hassan. Yani, den här hadithen så varnar profeten Muhammad a.s. oss för att utge oss för att vara saker vi inte är. Att en person till exempel låtsas vara en läkare. Han gick någon sjuksköterska kurs och sen kallas han sätter på sig doktorkläder. Operationsbordet. Han kan ingenting. Ja, han skriver ut medicin och allting. Och han förstör folk, han kanske dödar folk och så vidare. Han är damin. Yani han är ansvarig för det han gör. Det vill säga att de han har skadat och de han har förstört måste han måste ersätta deras skada. Han måste ersätta deras skada. Och sheikhen säger att den här hadithen är generell gällande alla yrken. Om en person utger sig för att vara till exempel en byggmästare. Han säger jag kan bygga. Och han bygger ett höghus som rasar till exempel. Alltså, han är ansvarig att böta, att betala skadan för det som har skett och så vidare. Och han säger också att man förstår motsatsen av hadithen. Att om en person är läkare och någon skada råkar ske, yani omedvetet, ofrivilligt, och skador sker, så är han inte ansvarig. Han opererar och det funkar inte. Personen dog till exempel. Han behöver inte betala blodspengar eller någonting sånt här. Han har ingen skuld hos Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, det är saker går fel. No. Och det här nämner han också är en form av rash, en form av bedrägeri. Att man utger sig för att vara någonting som man inte är. Men rashana falaysa minna. Profeten alaihi salam han sa att den som lurar oss är inte från oss. Så det är en bra princip. Att om du bor i ett muslims land och en person säger att jag är rörmokare. Han kommer hem till dig och han gör kaos i huset. Du för det första behöver inte betala honom. Om du har betalat honom, han är skyldig att ge tillbaka pengarna. Och att ersätta det han har förstört. Det är det som gäller i islam. Förstår ni? Ja. Och han nämner också sheikhen att man förstår av denna hadith. Att lära sig läkekonst och andra nyttiga kunskaper är någonting som religionen uppmuntrar till. Och även logiken uppmuntrar till. Yani det är bra att muslimer utbildar sig till läkare. Och att muslimer utbildar sig till andra nyttiga arbeten. Andra nyttiga utbildningar. Att vi har ingenjörer, vi har läkare, vi har piloter, vi har uppfinnare och så vidare. Muslimerna behöver dessa saker. Tyvärr i många muslimska länder när vi behöver specialhjälp, då hämtar vi läkare från väst. Vi behöver ingenjörer eller någonting sånt. Då hämtar man folk från icke-muslimska länder. Så att de här kunskaperna är någonting som muslimerna ska lägga vikt på. Sen så nämner författaren en till hadith från Ali radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: La ta'ata fi ma'siyati innama ta'atu fil ma'ruf. Det finns ingen lydnad i olydnad, utan lydnad ska endast vara i det som är gott. Bukhari, Muslim. Och sheikhen säger att den här hadithen lär oss viktiga kriterier när det handlar om lydnad. Vi muslimer är skyldiga att lyda någon. Alla är skyldiga att lyda någon. Du är skyldig att lyda dina föräldrar. Du är skyldig att lyda ledaren, muslimska ledaren i landet. Barnen är skyldiga att lyda sina föräldrar. Kvinnan att lyda mannen och så vidare. Men den här lydnaden har också en gräns. Och det är att den måste vara inom ramen av det som är halal. Det som är ma'ruf. Så om en person beordrar dig med någonting som är dåligt, så ska du inte lyda den här människan. Även om du skulle vara i grunden skyldig att lyda honom. Gärna föräldrarna säger till barnen att göra någonting haram. Du ska inte be till exempel. Eller han säger till tjejen, du får inte ha korrekt hijab. Då får hon inte lyda föräldrarna. Hon måste trotsa dem. Hon måste trotsa dem och göra det som Allah har sagt. Men det finns ingen lydnad till skapelsen om det innebär olydnad till skaparen. No. Så han säger att till exempel dessa skulle beordra någon att döda någon eller slå någon eller stjäla från någon eller att lämna någonting som är obligatoriskt, då ska man absolut inte lyda dessa människor. Eller en annan sak som han också nämner, att de beordrar dig att bryta kontakten med någon som du är skyldig att ha kontakt med. Och det händer ibland, jag har fått såna här frågor. De säger, min mamma säger att jag inte får besöka min moster. Och så vidare. Då ska man inte lyda dem. Din mamma kan inte hindra dig från att göra silatul arham, att hålla kontakt med släkten. Vilket är en plikt i islam. Så då ska man inte lyda dem i dessa saker som är olydnad. En annan viktig sak som sheikhen tar upp. Om någon person som är i makt över dig beordrar dig att lämna någonting som är sunna, måste du då lyda dem eller inte? Måste. Mamma säger, imorgon får du inte fasta. Imorgon är måndag till exempel. Din mamma säger, imorgon får du inte fasta. Jag vill att du jobbar hemma. Du behöver styrka. Frivillig fasta. Måste du då lyda henne? Ja, du måste lyda henne. Varför? För profeten i denna hadith, han sa att det finns ingen lydnad i olydnad till Allah. Och att inte fasta på måndagar är inte olydnad. Förstår ni? Så att det, då ska man då lyda dem. Om de säger att man ska lämna någonting som är gärna frivilligt. Ja. Ahsant. Hur är det med skägget, säger brodern? Om föräldrarna säger raka skägget, du ser förskräcklig ut. Eller frun säger raka dig. Och så vidare. Då ska man inte heller lyda dem. För den korrekta åsikten är att skägg är obligatoriskt. Skägg är ett måste. Profeten Al-Islam, han sa a'ful liha. Släpp skägget, trimma mustaschen och efterlikna inte icke-muslimen. Och de lärda är överens om att muslimen ska ha skägg. Man ska inte raka sig. Så om föräldrarna säger raka dig, så ska man inte lyda dem. Okej? Okay? Alla det. Alla. Nej, det är samma sak här, att kvinnan fastar inte frivillig fasta utan mannens tillåtelse. Alla har det, vet jag inte. En annan sak här, om ledaren eller den som bestämmer över dig beordrar dig med någonting som då inte strider mot islam, någonting världsligt, måste man då lyda dem? Dina föräldrar beordrar dig med någonting. De säger att du måste gå ut och promenera en timme om dagen. Måste du lyda dem? Va? Nej, du måste lyda dem. Och till exempel här, jag kan ta ett annat exempel. Om kungen i Saudiarabien säger kvinnor får inte köra bil. Eller hur? Han har sagt det. Måste man då lyda honom? Nej. Och här är en viktig sak. Han säger inte att det är haram för kvinnor att köra bil. Det står inte i Koranen och hadith att kvinnor får inte köra bil eller rida. Men han säger att det inte är passande. Kvinnor ska inte köra bil. Halas. Då måste de lyda honom. Och de får inte trotsa honom, för det är inte olydnad. Det är inte olydnad till Allah. Eller han beordrar dem med någonting som är rekommenderat. Han säger kvinnorna i det här landet måste täcka ansiktet. Det kanske är sunna. Men om makthavaren säger det, så måste vi lyda honom i detta. För det är inte olydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. Och samma sak när det kommer till att ledaren säger, ni får inte köra mot rött. Ni får inte köra snabbare än 110 km i timmen. Då ska vi också lyda honom i detta. Varför? För det är för vårt eget bästa. De här lagarna finns inte för att straffa oss, för att göra det svårt för oss. De finns för att underlätta för oss. Men den viktiga principen är att man lyder inte någon i olydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. Och en annan sak när det kommer till lydnad är att lydnad också är i enlighet med vad man klarar av. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Alla kräver inte mer av oss än vad vi kan. Och profeten alaihissalam han sa: "Alaykum bis-sam'i wa ta'a fi ma istata'tum." Ni ska lyssna och lyda i det ni kan. Ja, om du inte kan så kan du inte, خلاص. Någon säger åt dig, du ska ut och promenera en timme om dagen. Du har brutit benet till exempel. Ursäkta, jag kan inte. Eller hur? Eller du jobbar och studerar och så kommer mamma och pappa säger du ska ta ett till jobb. Det går inte, jag kan inte. Jag klarar inte av det. Så då behöver du inte, om du inte kan göra något. Vi tar en sista hadith för idag innan vi avrundar. Och det är hadith Abdullah bin Amr och Abu Huraira radiyallahu anhuma, som berättar att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Idha hakama al-hakim fajtahada wa asaba falahu ajran, wa idha hakama fajtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Om domaren dömer och försöker att sträva i att göra rätt och får rätt, så får han två stycken belöningar. Och om han dömer och gör ijtihad och har fel, så får han en belöning. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Den här hadithen handlar om och lägger ut en väldigt viktig princip när det kommer till hur en domare ska döma. Och domaren är först och främst en person som är alim. Han är kunnig i islam. Om han inte är kunnig så är han ingen islamisk domare. Och det är en väldigt, väldigt tung uppgift att vara domare. Och det var också någonting som många av ulema var väldigt rädda för. De vill inte ha det ansvaret att vara domare. För att Allah kommer att fråga dig på domedagen hur du har dömt mellan dessa människor. Man måste vara rättvis, inte vara partisk och döma ut med Koranen och Sunna. Så det är ingen lätt uppgift. Och den viktigaste egenskapen är då att den här domaren är kunnig i islam. Att han har islamisk kunskap. Och Sheikhen säger att man förstår av denna hadith att om en okunnig person dömer, även om han skulle döma rätt, så får han synd på sig. Den muslimska domaren som är kunnig, om han dömer och gör ijtihad, innan han kollar på bevisen och försöker komma fram till det som är rätt, då får han två belöningar om han har rätt. Om han dömer och gör ijtihad men gör fel, dömer orättvist av misstag, då får han ändå en belöning för han försökt. Men personen som är jahil har inte ens rätt att döma från första början. Så han har synd att han ens sätter sig i den här positionen. Och sen att han gör ijtihad utan kunskap ger honom också synd. Så även om han dömer rätt, så får han synd på sig. Det han gör är haram. Förstår ni? Ja. Och han nämner också här att hadithen bevisar också att domaren måste utföra ijtihad. Domaren måste försöka i varenda fall att kolla in i bevisen och döma så rättvist han kan. Han måste göra ijtihad. Han kan inte bara säga, men jag tycker att du har rätt, jag tycker att du har fel. Nej, utan han måste försöka kolla på bevisen. Hur kan dessa bevis, i vilken kategori av islam ska jag döma med? Och sen, hur ska jag döma? Vem har rätt och vem har fel? Och så vidare. Så att domaren måste göra ijtihad i dessa frågor. Och här nämner också författaren, eller det nämns också här i fotnoten, att profeten Muhammad alaihissalam han sa: Det finns tre sorters domare. Det finns tre sorters domare. Det finns den som är i Jannah och två som är i elden. Yani alla domare på världen delas in i dessa tre kategorier. En av dem är i paradiset och två av dem är i helvetet. Han sa, den som är i paradiset är mannen som känner till sanningen och sen dömer ut med sanningen. Och de som är i elden är mannen som är okunnig och dömer ut med sin okunnighet. Eller en man som känner till sanningen, men han dömer inte ut med sanningen. Så vad har vi här? Den första är en man som är kunnig och han dömer ut med det som är rätt. Första villkoret är kunskap. Och det andra villkoret att man också dömer ut med kunskapen rättvist. För en person kan ha kunskap. Han vet det här är haram, det här är halal, han ska straffas och så vidare. Men han dömer inte ut med sin kunskap. Till exempel personen ska få ett visst straff. Och han säger nej, du får böter istället. Han ger honom ett annat straff. Och han vet att han gör fel. Profeten sa han är i elden. Den som vet vad han gör men dömer orättvist. Och sen har vi den tredje som är i elden. Det är personen som är okunnig och dömer ut med sin okunskap. Han saknar kunskap och han saknar de medel som krävs för att döma och dömer då felaktigt. Så här förstår man hur otroligt farligt det är att ge sig in i den här frågan. Att döma mellan folk. Att sätta sig som domare. Och det kan vara även små saker. Ingen av oss är domare, men det kan vara till exempel att ett par, en man och en fru har problem. Och de säger, snälla kan du medla mellan oss? Kan du vara domare mellan oss? Du säger okej. Okay. Jag ska vara domare. Som handlar det allvarligt. Och sen berättar mannen gjorde så. Mannen berättar kvinnan gjorde så. Och sen dömer du orättvist. Det är också fel. Utan i minsta saker, till och med ulema nämner att till och med när det kommer till barn i en koranskola till exempel. Och de har någon tvist. Barnen bråkar i skolan och du ska döma mellan dem. Du måste vara rättvis. Subhanallah. Och du vet ofta barn bråkar sig halas. Stick, gå till ditt rum. Eller någonting sånt. Eller båda får straff. Fast det kanske det bara den ena gjorde fel, eller hur? Men det är också allvarligt. Man ska vara så rättvis som möjligt. Subhanallah. Och när man dömer, det finns också andra många regler. Att man till exempel, man måste höra båda sidorna. Du kan inte bara döma ut med vad en person säger. Det är tillåtet. Utan man måste höra båda sidorna. Vad båda har att säga. En annan sak, du får inte heller döma när du är arg. Du har nämnt sin hadith, man får inte döma när man är arg. Du har det värsta problemen, du är jättearg, du kokar, du går till jobbet och du ska döma mellan folk. Och du är irriterad. Det kan påverka ditt omdöme. Alltså, du får inte döma. Du säger, idag tar jag ledigt. Alltså. Ni får komma tillbaka imorgon. Och ulema nämner också, baserat på det här med ilska, överdriven glädje eller överdriven sorg som påverkar människans omdöme. För att man ska vara så yani klar, synt som möjligt och opartisk som möjligt när man dömer mellan folk. Och han nämner också att det finns en otrolig belöning i den domare som dömer rättvist. Han är i Jannah. Och att behovet av detta är jättestort. Han gör en plikt som få människor kan göra. Så om han är rättvis så gör han muslimerna en jättestor tjänst. Och det är också något som vi skulle vara behov av i Sverige. En person som besitter den här kunskapen att kunna döma mellan folk i tvister till exempel. Det kan hända att få familjer tvistar om pengar eller böter eller någonting. Och de vill lösa det islamiskt. Vem ska man vända sig till i Sverige som har den här utbildningen? Som känner till den här kunskapen? Tyvärr, det saknas. Och det behövs ju folk som besitter den här höga kunskapen att kunna döma mellan folk. Wallahu a'lam. طيب vi avrundar därför idag och fortsätter inshallah ta'ala nästa vecka. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.